Daniel. Jag har min predikan här på paddan och ni ska få lyssna på klipp på, alltså musik från min mobil. Vi får verkligen se hur det här går. Ja, så att, men jag verkar säga helt bara distraherad där, för att jag är ju ingen teknisk person av mig heller. Så det här är liksom precis så teknisk jag är, att jag kan sköta min egen mobil. Men ni ser, jag är redan helt uppslukad av det, hur det här ska. Ja, vi får helt enkelt lägga allt i Guds händer. Herre, vi tackar dig för din nåd mot oss. Tack att vi nu får samla alla spridda tankar. Tack att du binder dem vid dig själv, Herre. Hjälp oss att stilla ner oss, att lyssna in dig. Att lyssna till ditt ord, vad du vill säga till oss den här stunden. Kom, heligande. Amen. Vi är ju på väg från påsk till pingst. Och däremellan kommer ju Kristi himmelsfärd. Och jag tänker mig att för lärjungarna som var med om det här på riktigt för första gången, så måste det varit en väldigt omtumlande period. Jesus besökte dem några gånger. De träffade honom, han undervisade dem och de förstod att han var verkligen uppstånden. Men samtidigt var ju ingenting sig likt mot hur det hade varit förut. Och när Kristi himmelsfärd kommer, när han lämnar dem och åker upp till himlen, så säger han ju att de ska få ta emot en hjälpare, den heliga ande. Att de ska gå till Jerusalem och vänta på det. Och så på pingstdagen så får de ta emot den heliga ande. Och då börjar en ny tid. Då föds kyrkan. Det är ju församlingens födelsedag. Och vi predikar nu om anden, om den heliga ande, de här söndagarna mellan påsk och pingst. Vem var han? Vad gör han? Hur ska vi förstå honom? Och idag har vi kommit till en del av den heliga ande som rubriken för den här predikan är: vill du inte ut och leka? Anden som inbjudare. Och vi ska läsa från första Korinterbrevet 2:6-16. Tycker ni det är smått att titta där, så finns det också biblar på borden. Ni kan slå upp om ni vill hellre läsa så. Första Korinterbrevet 2:6-16. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat. Det som Gud har berättat dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar. När man ser på det japanska berget Fuji på avstånd så här, då tänker man att man ser hela berget. Man tycker man vet hur berget ser ut. Man kan nästan greppa det. Man förstår hur det är, det här berget. Men så kommer man lite närmare. Och plötsligt blir det lite mer ogreppbart. Hur ser det egentligen ut? Vad har det för form? Hur är det? Det blir svårt att ta in. Och sen när man kommer riktigt nära, då inser man hur gigantiskt stort det här berget är. Det går inte greppa det. Det är omöjligt att förstå helt och se allt på en gång. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen vet, skriver Britt G. Hallqvist i en psalm. Ibland får vi för oss att vi kan greppa Gud. Att vi faktiskt kan förstå hur han är. Att vi kan liksom fånga in honom och tänka, så här är han. Men ju närmare vi kommer Gud, desto mer blir vi förundrade över hur oändligt stor han är. Vi kan inte greppa hans storhet. Vi kan inte fånga in honom i en liten bild så här. Han är så otroligt, otroligt stor. Och den här texten, den talar just om djupen hos Gud. Djupen hos Gud. Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Djupen hos Gud, Gud som är så oändligt stor och djup att ingen av oss någonsin blir färdiga med att förstå honom. Utan snarare tvärtom. Ju mer vi umgås med honom, ju närmare vi kommer, desto mer förstår vi hur oändligt stor han är. Hur oändligt djup av godhet det finns hos honom. Och Magnus Malm, han har sagt en gång att följa Jesus betyder inte att vi ska göra stora saker för honom, utan att inse att Gud är stor och sedan inrätta våra liv efter det. Gud är så oändligt stor. Han är på många sätt ett mysterium. Det finns såna djup i honom så att vi kan aldrig fullt förstå honom. Bara anden förstår och kan utforska djupen hos Gud. Men trots det här, trots att Gud är så stor, så vill han uppenbara sig för oss. Han vill att vi ska lära känna honom. När Paulus presenterar den kristna tron för grekerna i Aten, då säger han så här: Gud, han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt: vi har vårt ursprung i honom. Den väldige guden är samtidigt så oändligt nära oss. Här står det om den hemlighetsfulla visheten i den här texten. Den hemlighetsfulla visheten som från början var dold för oss människor. Men så står det att Gud har uppenbarat den för oss genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Genom sin ande vill Gud visa sig för oss. Han vill visa vad han har berett för dem som älskar honom, står det i den här texten. Det står i texten att vi har fått anden för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger för att köpa åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt. Står det i Matteus 13, 44 och vidare, 46 och 52. Den gömda skatten, den dolda pärlan. Det är dessa dyrbarheter som finns i Guds rike. Och som Gud genom sin ande vill låta oss få ta del av. Det finns för den som följer Jesus ett helt förråd av rikedomar. Där vi kan plocka fram både det som är nytt och det som är gammalt. Och det är anden som öppnar dörren till oss in till det här förrådet. Anden som inbjudare till Guds rikedomar för att visa vilka gåvor vi har fått i Gud. Det finns en ikon som ibland kallas för ikonernas ikon. Den är från 1300-talet och den föreställer de tre änglar som kom på besök till Abraham, som man kan läsa om i första Mosebok. Men den här ikonen, den föreställer också treenigheten. För man tänker sig att det faktiskt var den treenige guden som Abraham hade på besök när de här kom till honom. Och Jesus sitter till höger och Gud fader i mitten och den helige ande till vänster. Och både fadern och anden är riktade mot sonen. Och mellan dessa tre så flödade en ständig kärlek. För Gud är kärlek. Gud har inte bara kärlek. Han är kärlek. Gud har inte bara gemenskap. Han är gemenskap. I sig själv är Gud fullkomlig och saknar ingenting. Mellan dessa tre så flödar den här kärleken, glädjen och den här gemenskapen. Men vid det här bordet där de sitter så finns det en öppning. Det finns en plats som står tom. Den platsen är din. För det här är inte en sluten gemenskap utan det är en öppen gemenskap. Där du är inbjuden att ta plats vid bordet. Och få ta del av den här kärleken som flödar av glädjen och bli en del i den här gemenskapen. Vi är inbjudna. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande, säger Jesus i avskedstalet till sina lärjungar i Johannes 14. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Anden är den som kommer till oss och drar oss in i den här gemenskapen. Anden gör ungefär som Anna i filmen Frost. Nu kommer lilla klippet här. Disney-filmen Frost som alla föräldrar har sett ganska många gånger om man har barn i rätt ålder. Ni som inte har barn och har missat filmen Frost kan jag rekommendera den till er.
Elsa!
När vi stänger vår dörr.
Vill ni inte ut och leka? Bygga snögubbar i snön. Vi ses ju inte alls som förr. Öppna din dörr, känns som du lämnat mig. Vi var ju bästa vänner, men inte nu. Vill du att jag går så säg. Vill du inte ut och leka?
Vill du inte ut och leka? När vi har stängt vår dörr av rädsla eller skam eller av besvikelser. När vi inte vågar ge oss ut. Då kommer den helige ande och försynt knacka på vår dörr och frågar. Vill du inte ut och leka? Jag tycker det känns som det var länge sedan vi umgicks med varandra. En försynt knackning på dörren. Anden är den som vill hjälpa oss att få syn på Gud. När vi vänder oss bort så är han där och knackar och vill göra oss uppmärksamma på att Gud finns. Att Gud är här och inbjuder oss till gemenskapen igen. Och anden kan använda vad som helst för att vi ska få syn på Gud. Han kan fästa vår uppmärksamhet på vad som helst. Och i det så kan vi se Gud. Jag har en kompis som gick runt och funderade väldigt mycket på vad hon skulle göra med sitt liv. Hon var ett vägskäl och hon bad mycket till Gud och funderade på vad är nästa steg, vad ska jag göra? Och så plötsligt en dag så tittade hon ut genom fönstret och då åker det förbi en lastbil. Och på den här lastbilen så stod det ett namn på en stad, typ Lund. Och hon direkt visste bara, jag ska ju till Lund. Och den heliga ande använde den här lastbilen. När den åkte förbi så talade anden till henne om vad hon skulle göra. Fäste hennes uppmärksamhet på den här lastbilen. Och hon kände, det är Gud som talar nu. Det är ett tecken från Gud. När jag kom att tänka på det här när jag förberedde predikan så blev jag samtidigt lite full i skratt. För jag vet att för när jag var typ tonåring, då var det ganska mycket prat om att Gud kunde tala på det här sättet. Så alla i min omgivning kunde leta för såna här tecken ibland. Och det kunde nästan bli lite komiskt ju. När man hela tiden tänker att lastbilar som åker förbi eller något som står på mjölkpaketet eller någon tidning som råkar ligga upp en att det är liksom Gud som talar. Då kan det bli bara idag Lund och nej det kommer en med Malmö och man blir väldigt så här förvirrad. Men jag tänker att det är så här, att det där kan man inte riktigt söka. Går man runt så där och tänker så, då blir man bara neurotisk och virrig. Men om man istället lämnar det till Gud, så kan det hända sådana saker. Men det finns andra sätt som är kanske bättre att söka för att faktiskt få reda på vad Gud vill säga. Och några sådana ska vi gå igenom nu. Jag tänker att det absolut främsta sättet som Gud talar till oss, det är genom sitt ord, genom Bibeln. Och Bibeln behöver läsas på flera olika sätt. Bibeln behöver studeras. Det finns väldigt bra böcker som hjälper oss att förstå vilket sammanhang den här bibelboken eller versen skrevs i. Hur man ska förstå den i förhållande till andra bibelverser. Allt sånt där som man kan behöva för att man ska kunna studera Bibeln på ett rätt sätt. Och vi i Johanneskyrkan, vi har många gånger haft kurser i att läsa och förstå Bibeln. Och i det arbetet, när man studerar Guds ord, då är anden vår vägvisare och vår hjälpare. Och det är så här man gör när man jobbar med en predikan. När man läser bibelordet så kan man först tycka att den är bara, ja, inte, eller kanske till och med tråkig och inte ett sägande sådär. Och så läser man mer och man ber och man läser böcker runt omkring. Och plötsligt blir ordet levande för en. Man ser vad som står och man börjar fascineras över det. Man hör Guds tilltal genom det där ordet. Och ibland förhoppningsvis så kan man också förmedla det vidare i predikan. Så att läsa Bibeln med hjälp av anden och med alla de redskap som finns för att studera och förstå på rätt sätt. Det är väldigt viktigt för att kunna höra Gud tala. För att sen också kunna bedöma om det kommer sådana här tecken som en lastbil som åker förbi. Eller andra saker, så måste man kunna ha det som ett liksom, kan man kolla, står det om lastbilar till Lund i Bibeln? Nej, så exakt kan man inte kolla. Men man kan se så här, stämmer det här som jag vill göra nu överens med linjen i Bibeln som jag ser? Eller är det här tecknet pekar åt ett helt annat håll än vad Bibeln gör? Då är det Bibeln som är nummer ett att följa. Jag hörde om någon som trodde att den var kallad att åka iväg som missionär och lämna sin familj, fru och barn i Sverige. Och då kan man säga, nej, det där var nog inte från Gud, den uppmaningen. För vi ska ta hand om vår familj och de vi står nära. Då kan man säga att det där liksom stämmer inte överens. Så att förstå vad Bibeln lär om att följa Jesus är oerhört viktigt. De senaste åren så har vi också jobbat med ett annat sätt med att läsa Bibeln. Vi har använt oss av bibelmeditation. Då har man inga böcker som man studerar samtidigt, utan man läser samma bibelord långsamt flera gånger. Man ber att den helige ande ska komma och tala till den genom den här bibelberättelsen. Och sen börjar man tänka sig in i den här berättelsen. Hur såg det ut där? Vad var det för väder? Hur luktade det? Var det kallt? Hur lät det? Vilka fler var där? Och sen kliver man liksom in i berättelsen. Jag själv blir kvinnan som i skam går efter Jesus och vill röra vid honom för att bli helad. Jag själv blir den besatta mannen som river mig själv blodig för att stilla smärtan inne i mig. Jag själv blir den ensamma tullaren som klättrar upp i ett träd för att få en skymt av Jesus. Och sen leder anden mig till ett verkligt möte med Jesus. Det blir mina sår, min skam, min ensamhet som Jesus möter med helande, upprättelse och med sin närvaro. Anden leder mig genom den här berättelsen in i ett verkligt möte med Jesus, där jag får erfara Jesus. Guds ord, det främsta platsen där anden leder oss in i den här gemenskapen. En annan sån plats, det är lovsången. Bibeln är en sån plats där vi kan möta Gud. Och lovsången är en annan. Det finns en pastor och författare som heter Eugene Peterson. Och han har sagt så här. Tillbedjan, när man sjunger lovsång, är den strategi vi använder för att avbryta vår upptagenhet med oss själva. Och delta i Guds närvaro. Tillbedjan är den strategi vi använder för att avbryta vår upptagenhet med oss själva och delta i Guds närvaro. När vi sjunger lovsång, då vänds vår uppmärksamhet mot honom. Vi påminns igen om att han är så oändligt stor. Och vi inrättar våra liv efter den sanningen. Vi deltar i den heliga leken som närvaron med Gud ibland kallas. Och när jag tänkte på vilka lovsånger som har funnits i mitt liv, så kom jag först att tänka på en sång som sjöngs och spelades när jag var liten, men långt, långt tidigare än det. Den skrevs efter en åsknatt i Mönsterås. Och den har blivit en av de mest välkända andliga sångerna i världen. Det kanske är någon som redan nu kan ana vilken det är. Fynd det. När min farmor och mormor var unga och cyklade till tältmöte eller till något litet kapell, då var det här en av de lovsångerna man sjöng som påminner dem om Guds storhet. Under olika perioder i mitt liv så är det olika lovsånger som har betytt olika för mig. Och de liksom lagrar sig inne i mig. Och sen kan jag uppleva hur den helige ande påminner mig om en sång mitt i en stund när jag behöver det. Och ibland så vet jag faktiskt inte alls varför den här sången väller upp i mig. Och jag tänker att det är anden som leder mig in i detta. Förra vintern då var det en sång som gång på gång liksom vällde fram inom mig och ville ut, som jag ofta sjöng när jag var tonåring. Jag var själv lite förvånad över att den här liksom ploppade upp, men så här låter den. Jesus, det stuket då. Och den kom tillbaka till mig gång på gång när jag hade andakt och bad och sjöng lovsång. Jag blev så väldigt berörd varje gång. För några veckor sedan, eller de senaste veckorna, så är det en annan lovsång som hela tiden har ljudit i mitt inre, som jag återkommer till gång på gång. Och ni ska föra på den med. Det är varierande musikstilar, men anden är densamma. Anden som drar oss in i den här heliga gudsnärvaron och som använder olika saker för att påminna oss om hur stor Gud är. Och lovsången, det är en viktig som plats att få komma till för att få erfara Gud. Den tredje och för idag sista sån platsen där anden drar oss in i gemenskapen, det är i bönen. Och bönen har ju funnits med redan här i bibelläsningen och i lovsången. För bönen, det är själva pulsen i allt där himmel och jord möter varandra. Bönen påverkar inte Guds närvaro i våra liv. Även om vi ber, kom Herre. Han är alltid närvarande. Gud är alltid där vi är. Men bönen kan påverka min närvaro hos Gud. Jag skulle tänka att det största hotet mot min och kanske vår tro på Gud, det är att vi är så splittrade. Att vi är så distraherade. Att vi har så svårt att samla oss och stilla oss. Vad är då andens roll i bönen? Någon har beskrivit det så här. Att be är att bli så stilla att vi förnimmer andens bön i oss. Att be, det är att bli så stilla att vi förnimmer andens bön i oss. Så här skriver Paulus i Romarbrevet 8. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. När det är dags för de olympiska spelen, då tänder man den olympiska elden. Jag trodde att den brann jämnt. Jag har gått på någon sån här myt om att man kan hålla en eld brinnande bara i jättemånga år. Men det gör man inte, utan man tänder några månader i förväg och sen brinner den under de olympiska spelen. Och den ska liksom lysa där som en, jag vet inte varför, som en symbol för spelen under hela tiden de pågår. Men när vi tar emot den helige ande i våra liv, då tänder han sin kärlekslåga på våra hjärtas altare. Och där brinner den sen dag som natt hela tiden. När vi ber, om vi ber vår fader eller pratar med Jesus om högt och lågt, så stämmer vi in i andens bön som ständigt pågår i vårt innersta rum. Och om vi lyssnar noga, när vi lär känna andens röst, då leder han oss i bönen. Både för oss själva och för andra. Då kan vi få ta del i förbönen. Då kan vi plötsligt bli påminna om någon vi behöver be för. Vi kan få sätta ord på situationer vi egentligen inte känner till. Har du kanske låst in dig i ett kallt och mörkt rum? Precis som Elsa gör i filmen Frost. Har du låst in dig på grund av dina besvikelser över hur livet blev? Har du kanske låst in dig av rädsla? Men längtar du efter att igen få delta i leken? Längtar du efter att livet ska återvända och få värma upp din frusna själ? Inbjud den helige ande i ditt liv. Om det är första gången eller om det är igen och igen, så kommer han. Så fort du vänder dig så är han försynt och knackar på din dörr och frågar, vill du inte ut och leka? Det är han som försiktigt viskar de orden i ditt inre. Och han kommer till dig i lovsången, i nattvarden, i förkunnelsen. Oljan har alltid varit en symbol för anden. Och idag så har du möjlighet i samband med att vi firar Herrens måltid att uttrycka din längtan efter den helige ande, efter att livet ska återvända, att få ta del i den här Guds närvaron igen genom att få ett kors struket i pannan med olja och en enkel bön, kom helige ande. Då är det bara att komma hit där jag kommer stå med det. Gud är alltid närvarande. Och vi är inbjudna att komma in i den här närvaron, Guds närvaron. Och det är anden som vill dra oss in i den. Så den mest bönen man oftast ber till den helige ande, det är just den. Kom helig ande. Trots att han bor i oss så är det ändå en bön av att göra mig själv närvarande med honom. Kom helig ande. Och vi ska sjunga en lovsång nu som också innehåller ordet kom. Kom och värm mig. Kom över bergen. Kom över hav. Vi står upp tillsammans.